Vi ska välkomna in våra lyssnare. Hej och välkommen till Tolkning pågår. Idag är det jag, Martin Malén, som är präst i Lomma församling som ska podda kring tredje söndagen i fastan. Och idag så gör jag det tillsammans med vem då?
Ja, jag heter Sofie Halvarsson och jag är präst i Gävle. Vi är ju kompisar, Martin.
Vi är kompisar, ja. Vi har rest till Bosse utanför Genève tillsammans.
Precis.
Läste slutåret samtidigt på olika ställen, Uppsala och Lund.
Precis, vi tågade ju till och med dit.
Just det.
Satt på golvet i tåg. Ja,
Och pratade teologi. Mycket, va?
Ja, det var fantastiskt.
Ja, det är ju så att det är väldigt intressanta texter idag tycker jag för den här söndagen. Vi har ju, den GT-texten är ju David och Goliat. Och sen har vi en fin text från Efesierbrevet tycker jag också. Men vi läser helt enkelt Lukas evangeliet där när Jesus driver ut en stum demon. Så jag läser här då från Lukas evangeliet kapitel 11. En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa det är med demonernas första Belzebul som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa det, varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig och den som inte samlar med mig han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än den själv. Och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Ja, det är ju en väldigt intressant och spetig text det här, Sofie. Vad dyker upp hos dig när du hör det här?
Massa saker. Alltså, jag har också haft lite olika relation till den beroende på alltså om du skulle frågat mig nu eller för en vecka sedan eller så. Min första reaktion var nog att Oj, här måste jag sätta mig in i det här med demoner och sånt. Så jag har liksom, det har jag ägnat mycket tid åt nu och försöka förstå mig på och hur man kan se på det. Och Belzebul, djävulen och ondskas makt och Guds makt och ja. Ja, så det har varit liksom min första reaktion. Men jag måste säga att nu för mig är det här nu en berättelse. Alltså det är en ganska ledsam berättelse om en man som är stum. Liksom. Och jag tänker att den kan få handla om alla oss som blir stumma ibland. Eller, alltså jag tänker att demoner är ett uttryck för mig. För det som har liksom, vad ska man säga, intagit oss på ett dåligt sätt som inte är vi själva. Liksom. Det kan vara trauma, det kan vara destruktiva krafter som har gjort oss stumma och ja, så just nu jag känner väldigt mycket med den här berättelsen. Med stumma mannen. Ja, vad tänker du då, Martin?
Ja, nej men jag tänker att det är ju väldigt många gånger som Jesus faktiskt driver ut demoner i evangelietexterna. Och att här får vi liksom stanna upp och dyka ner i en sån här. Och jag kan hålla med om det, att man kanske haft lite olika relationer till de här demonberättelserna genom åren, ska man säga. Att tidigare kanske jag ofta har liksom skjutit ifrån och bara, vad är det här? Och liksom tagit avstånd kanske. Det här var ju så konstiga saker man inte fattar. Liksom. Vad handlar det om egentligen? Men jag tror att idag när jag läser den så känns det som att den får en annan betydelse. Jag blir också såklart kanske mycket exegetisk. Vad är Belzebul och vad handlar det här om? Och varför säger Jesus så här? Men jag landar också i ändå, vad är det han menar? Liksom? Vad är det Jesus menar? Speciellt på slutet här med de här andarna. Det ska komma 7 andar till som är värre än dig själv. Och de följer med in och slår sig ner där. Alltså, jag tycker att liksom, om en person kanske skulle bli av med en oren ande då och städa och kanske må bra igen. Jag tänker automatiskt på missbruk till exempel. Nej, då ska man straffas då med 7 orena andar till som kommer tillbaka dit. Är det en metafor då för att kämpa för att bli fri från missbruk till exempel? Att det kommer tillbaka i full kraft när man försöker bli fri från det. Och det gäller att kämpa ännu hårdare för att bli fri från andarna. Så tänkte jag på det. Bara, nej, det verkar inte heller logiskt. För det känns som att Jesus vänder sig mot någonting helt annat. Jag vet inte riktigt. Och sen då att djävulen, Satan, Belzebul, liksom att det känns som att det också är ett arv som vi kanske har gjort upp mycket med idag i Svenska kyrkan. Eller man funderar mycket på, men finns djävulen? Eller liksom hela den biten också. Och sen att Jesus är väldigt hård och arg och vred nästan och hotar ju folket. Liksom, att om ni inte är med mig så är ni mot mig och sådär. Så att
Läser du det så? Ja, kanske.
Ja, men det var min, alltså då kände jag, men vad är det för Jesus? Jag känner inte igen min Jesus. Då kände jag.
Intressant. Ja, men för jag tänker också att jag håller med dig om det här med, det är ju ganska tragiskt slut om man säger så, på den här berättelsen att så här, ah, du blir fri från din demon, men nu kommer det bli ännu värre. Liksom. Det känns inte så mycket evangelium i det, kan man ju tycka. Men jag tänker att ibland, eller för jag ser på det, eller ibland tänker jag på bibeltexter som att det är inte så som, hur ska jag säga det här? Det är inte alltid så som Gud menar, så här ska det vara, så här vill jag att det ska vara, utan mer att det är ett uttryck för hur det är i våra liv. Liksom. Och på det här med andarna, de sista här, så tänker jag att bli fri från en demon, hur man nu tänker sig att en demon är, jag tänker något som har tagit en i besittning, något utifrån som är destruktivt, liksom. Det kan vara en tanke, det kan vara om en, något om, som ett missbruk, något, liksom, något som är intaget i en. Att då säga att man liksom får på något vis blir av med det här. Då ser jag på den här texten att så här, alltså jag tänker att den handlar om oss. Att vi måste liksom stötta till och alltså hjälpa oss åt där. Att vara med och medskapa så att inte den personen. För jag tänker att det mycket handlar om så här social gemenskap. Att har man en demon eller vad man säger, att man kan bli utstött eller så. Men att för mig handlar det om att, okej, jag är lite flummig, men ta som exempel att man har en jättedestruktiv familj. Och sen kanske du har trott hela ditt liv, gått runt med dina demoner och tänkt att jag är inte värdefull, jag är inte bra, jag har de här problemen. Och sen så har du på något vis mött liksom Guds ansiktesljus, liksom den här kärleken att nej, men det är inte den du är. Liksom, och så blir du av med det. Och sen kommer du tillbaks till den här destruktiva familjen. Då blir det liksom kanske ännu värre för att det kommer tillbaks till dig att Förstår du det vad jag är ute efter?
Verkligen.
Men så då är det liksom vårt medskapande ansvar att när någon har blivit av med sina demoner att, så här, då, att hjälpas åt liksom, så att inte den får hitta kraft igen och ja,
för
typ så.
Människan blir slutet värre än början, det har du helt rätt i då. Man, det är lite förlåtelse, försoning kanske i det där också.
Ja,
eller att släppa taget, att slå sig fri från någonting som är destruktivt.
Jag tänker också att om man då har hittat tillbaka till det goda, till sig själv, till det som inte är ens demoner liksom, då blir det ju oftast ännu värre om någon säger haha, nej men du, ja men ta till exempel missbruk, men du kommer ju falla tillbaks liksom, eller du, alltså då blir det ju liksom, då tänker jag att då kan det bli ännu värre.
Ja, och sen då liksom att det på något sätt ska handla om kampen mot ondskan då. Så jag antar att vi ska liksom se det som den klassiska tolkningen kanske är att Jesus kämpar mot ondskan, mot demoner, mot orena andar och det här med David och Goliat då i GT-texten och sådär.
Mm.
Och kanske ondskan är överallt i världen och i våra liv och så. Men det är ju på något sätt om man tolkar då den här psalmbokens tema här så ska ondska då vara Goliat, det ska vara demoner, onda andar, orenhet och själviskhet, om jag liksom sammanfattar de här tre texterna på något sätt.
Mm.
Om jag får ställa den väldigt öppna frågan till dig nu då, vad ondska är för dig, Sofie, vad skulle du säga?
Nej, men det som bryter ner och det som inte är liv. Liksom, det som inte är gott. Det är nog ondska för mig, tror jag. För dig då?
Ja, precis. Det är ju väldigt svårt att säga att den här personen är ond eller det där är en ond handling. Men det handlar ju någonstans om det. Det som inte bygger upp. Det som river ner, det som förstör, det som inte är gott, som skapar gott på något sätt. Men det jag reagerade lite på i de här texterna var att det är väldigt en dikotomisk uppdelning hela tiden mellan orent och rent, ont och gott, ljus, mörker, tro på Jesus, inte tro på Jesus och få massa onda andar kastade på sig, om man nu ska liksom tolka hans retorik här. Fast vi ändå hade en finare tolkning innan nu. Men att jag tänker att vi behöver någonting som löser upp det här. Alltså hjälper oss att förstå världen och oss själva. Att det är komplext. Det är inte svart eller vitt. Det är både och. Och att det är det som jag tänker är böneämnet för den här söndagen kanske. Att vi behöver lära känna det här. Vi behöver luckra upp det. Och det tror jag att liksom Gud vill göra. Och då tänker jag på Galaterbrevet liksom. Nu är ingen längre judar eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus Jesus. Alltså i Kristus så löses allt det här upp. De här uppdelningarna vi vill göra hela tiden. Och det var för att jag fastnade lite kring David och Goliat. Att vi har målat upp David som värsta hjälten liksom. Men är det verkligen sant? Han dödar ju Goliat. Alltså det är ju med samma mynt. Och han säger till och med i texten här. Jag kommer med i liksom Guds namn. Det blir liksom som att i Guds namn så får han döda det onda. Eller döda den här Goliat bara för att Goliat verkar vara ont. Liksom.
Ja, och det är också lite intressant om man ställer till exempel evangelietexten mot den texten. För så som jag tolkar Lukas texten så är det ju liksom... Vi kan inte bekämpa eld med eld eller det onda med det onda. Liksom. Vapen med vapen. Eller så då blir det ju också lite konstigt att men i GT där med David Goliat där så gick det bra. Liksom.
Men det tycker jag ändå i episteltexten blir på något sätt kanske då diffusion här. Någonting. Alltså, det står ju att ta alltså Gud till föredöme som Guds älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Det är väldigt fint. Så du kommer ju också tillbaka till det som du, alltså så här som vi är inne lite på, att det som Jesus vill liksom är ju inte att vi ska Vi ska vända andra kinden till. Vi ska inte liksom, men vi ska inte bråka med varandra på det sättet. Vi ska inte göra våld med våld. Vi ska inte, utan det handlar om andra saker. Kärleken
precis.
Ska bryta. Att ljuset, vi ska vara ljuset. Ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning, står det i texten.
Precis. Och jag tänker också att den här evangelietexten säger ganska mycket om Gud och Guds karaktär eller vem Gud är. Och att, att Gud, jag tänker det finns ju många bilder av Gud, men att vissa kanske kan vara lite sådär att, att Gud, om man är en dömande Gud eller att Gud, att vi ska, ja men du vet, det är lite mer hårdare bild av Gud. Men jag tänker att, att den här texten säger ju ganska mycket att så här, nej, men det är inte Guds karaktär. Liksom. Gud, liksom, det är en annan slags kraft, den där onda eller det destruktiva. Eller det, som, det är liksom kärleken och det goda. Och att ibland tycker jag att man, jag vet inte, att man ser på kärlek som någonting svagt eller någonting naivt, eller det är bara så vi vill att det är bara så vi vill att Gud ska vara. Och så bara nej, det tänker inte jag, utan det är ju den absolut starkaste kraften, och att den motsättningen till det onda, och att det är liksom att Gud kan inte beblanda sig med det som är destruktivt eller det som bryter ner oss, utan för då blir det ju det här kämpa eld mot eld, utan det är något annat liksom.
Det kanske det kanske det som har hänt, alltså vi älskar på dem, som människor tänker jag att vi älskar de här ont och gott liksom, berättelserna i alla filmer och böcker och allt sånt där. Vi liksom lever med det där på något sätt, för att det är där vi hämtar kraft på något sätt. Men det du säger nu egentligen att bibeltexten visar egentligen att det inte finns en, alltså att det onda bara är liksom borta. I jämförelse med att det är någonting annat, någonting nytt. Det är inte att de ska vara mot varandra liksom, utan att Guds kraft och kärlek lyser bortom det. Så egentligen alla gånger som man har stått i kyrkan och sagt att akta er för djävulen, liksom, gör inte det där typ, och så kanske det har varit helt fel sätt att bemöta mig, tänker jag.
Precis, ja exakt. Ja.
Vi måste också nämna det att den här texten finns i tre evangelier. De finns i Markus evangeliet och Lukas evangeliet och Matteus evangeliet. Och de är ju ganska lika varandra, tycker jag. Väldigt, väldigt lika varandra. Vilket ju på något sätt tyder på att det här har hänt någonstans, tänker jag. De har samma berättelse som de berättar med lite olika ord. Men de är ganska lika. Fick du någon tanke när du, jag tänkte på det som avslutar Markus evangeliets berättelse, då står det så här: den som hädar mot den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse, utan är skyldig till evig synd.
Ska du bara kasta det på mig bara, vad tänker du om det?
Nej, men alltså de är väldigt lika, men det finns någonting i ändå det här med att jag vill liksom prata mer om det kanske uppenbarligen. Men att Jesus ton är ganska, han är rätt sur alltså. Lite lack sådär. Och att det känns som att han får bemöta. Det är många som frågar, kan du inte ge någon fler under? Kan du inte liksom visa på det? Vi tror inte. Vad är det här? Vad har du för demoner som du, vem jobbar du för egentligen liksom? Och att det kanske är på något sätt ganska mänskligt då, att inte tro på det man ser, att man kanske vill ha de här mer bevis. Och så vill man gärna stötta ut det där som är lite udda på något sätt. Och att då Jesus behöver bemöta det och liksom kanske faktiskt är lite mänsklig där, att han liksom inte orkar förklara hela tiden, att han bara, men skärp er liksom. Typ så. Och sen tänker jag på det mänskliga, det här liksom att vi har bränt häxor på bål, vi har liksom beklagat kvinnor då för att de ska vara häxor, för att de har, inte vet jag, varit lite udda. Judar har fått jättemycket skuld genom hela historien, inte bara liksom under Nazi-Tysklands regeringstid. Att på något sätt trycka ner andra i rädsla för vår egen otillräcklighet. Att det är så mänskligt att vi måste ha en syndabock. i rädsla för att förändras själva eller att influeras själva. Att bli påverkad av någonting nytt och någonting annat. Att bli berörd kanske. Avsaknaden av att bli berörd. Att man liksom låser sig, att man inte tar in det. Och därför så kanske man kan förstå det att Jesus blir arg, men å andra sidan så är det också lite tragiskt. Eller vad ska man säga, att det kanske också är befriande att det gjorde de även då. Liksom. Det vi gör idag är så mänskligt, men vi måste hela tiden hitta tillbaka till källan, till kärleken, till det här upplöst tillstånd. Alltså i Kristus Jesus är vi alla lika på något sätt.
Alltså, jag är bara kvar vid att den här stumme personen. Och jag läste någonstans om den här texten att det är ju ingen som frågar honom vad han, alltså när han väl kan prata liksom. Vad tänker du, eller vad du varit med om? Eller så, det är ju ingen som bryr sig om det. Mm. Det känns ganska sorgligt.
En annan gång som Jesus driver ut någon demon, tror jag det handlar om ett barn också, något här, som tuggar fradga eller sånt där. Jag vet inte om du minns det, men och där är det också sådär, det var också min tanke kring det, men liksom, det kanske blev så tydligt när det var ett barn, att det är ingen som liksom pratar med barnet, det är de vuxna som står och liksom bråkar om vad ska vi göra med det här barnet liksom. Se till människan där. Vad är det som händer egentligen?
Exakt. Och det tänker jag, för jag läste också någonstans att det skillnad på, alltså man kan se det här som problem och symptom. Att, liksom att vara stum är bara symptomet på problemet på något vis. Och jag tänker att det Gud eller Jesus hela tiden gör är att liksom, tänker jag, återupprätta människovärdet. Eller liksom tar oss tillbaka till vilka vi egentligen är. Liksom, älskade, värdefulla. Vi är inte våra demoner, vi ska inte vara stumma liksom och bli nedtystade, utan vi är för bra för det. Liksom. Då tänker jag, då är det så viktigt då, att varför är det ingen som frågar honom hur han har det, vem han är, fortsätter liksom den här påbyggnadsprocessen som Jesus har börjat, att liksom återupprätta vårt människovärde. Liksom. För då tänker jag att han kommer ju bli stum igen. Liksom. Demonerna kommer ju komma tillbaks. För det är ju inte, liksom, att vara stum är ju bara symptomet på problemet, tänker jag. Här kanske. Om du hänger med på vad jag försöker säga.
Intressant. Vi kanske också ska ta upp ändå lite om det här Belzebul-ordet som förekommer. Hade du gjort lite research kring djävulen, demonen, Belzebul?
Lite. Ja. Men du kanske har något att säga där.
Ja, men det här med Belzebul, det är alltså på hebreiska så är det Baal-Zebub. Och det betyder ordagrant och flugherre, har jag kollat upp här. Och flugornas herre kanske man tänker på, den här boken som i alla fall jag fick läsa i högstadiet, tror jag det var. Och det är den boken jag faktiskt inspirerad av, de här bibelberättelserna. Och då i boken då så finns det en ond gudom där som har makt att förstöra deras ordning och sammanhållning, så det är den här Belzebul som är liksom gestalten för hur det kan bli så snett som det blir, den där flugornas herre, i den boken. Det är ganska hemsk bok faktiskt, det är ju barn som är elaka mot varandra, och inte bara det, det är nästan, jag kommer knappt ihåg, men är det mord och sånt också eller?
Tror jag. Läste typ halva, tror jag.
Det är en cliffhanger till de som vill läsa. Men mest troligt kanske då Belzebul är en omskrivning och på något sätt litet hån mot guden Baal som det talas om i Gamla testamentet. Eftersom hebreiskan ofta har de här ordlekarna. Liksom. Och sen så läste jag i en bibelkommentar här då att det här med Guds finger står det om man vill kolla upp det mer, så kan det referera till tydligen Torah, den här dekalogen. Och nu säger jag på engelska här då, and the expression of the mind and the heart of God. Och det var väl det jag också om jag försöker minnas lite bibelvetenskapen man har läst, att Lukas evangeliet riktar sig lite inåt mot den egna gemenskapen och kanske lite mot lite judendomsinriktat sådär, mot de Jesus troende judarna. Och att det också kanske kan räknas som en analogi eller metafor för vad Lukas gemenskap står inför för utmaningar, och det är därför de kanske också kan skilja sig lite sådär. Men i kristen tradition så kanske man menar att Guds finger betyder Guds ande på något sätt.
Mm.
För de som vill gräva ner sig mer i det. Mm. Men i tolkning pågår gillar vi ju vara personliga. Så att då kanske vi ska gå tillbaka till det.
Jag tänker lite som jag varit inne på att... att demoner eller ja, kan vara ett uttryck för någonting annat. Alltså jag är ju ganska intresserad av så här, kristen antropologi eller hur vi målar upp jaget. Och ibland, och jag gillar att skilja liksom på att, jag tänker lite på det här som Paulus säger att ja, men jag gör det jag inte vill göra.
Det jag vill, det gör jag inte, men det jag inte vill, det gör jag.
Exakt, vad bra. Men det bästa är ju det som kommer efteråt. Men när jag gör det jag inte vill göra, då är det inte jag som handlar, utan synden som bor i mig. Och det är så bra. Och det, men det citerar vi aldrig, men, eller inte så ofta. Och det tänker jag är så himla viktigt att skilja på att, att liksom våra jag har vårt ursprung och mål i Gud. Liksom. Det är för mig är någonting gott. Vi menar det till att göra gott och skapa gott. Och, men att liksom, det som är destruktivt, oavsett om det är synd eller om det är onda krafter på olika vis, det är sånt som kommer utifrån. Liksom. Och tar oss i besittning och, på olika vis. Men det är inte vårt jag. Liksom. Det är oss själva. Så det tänker jag på. Det är ganska viktigt i relation till den här berättelsen.
Har du varit... Förlåt.
Förlåt. Nej, men också så här att ibland, jag hade en vän som sa så här en gång att hon hade fastnat liksom i ett problem kan man säga i flera år. Och, ja, men om man tolkar det som en demon, liksom ett trauma som hon liksom gick igenom. Och, liksom, och hon kom inte vidare. Och då, liksom, men... Vid ett tillfälle så lyfte hon upp det ljuset liksom inför oss andra. Så att vi kunde ge våra perspektiv. Och då kunde hon liksom gå vidare. Och det tänker jag också är det som händer här. Med att vi kan bli lite inkrökt i oss själva. Det står att varje rike som råkar strid med sig själv blir ödelagt. Alltså att vi, om vi håller på att strida med oss själva och våra, liksom, om vi pratar med demonernas språk och går in på deras liksom, premisser, och, då kommer vi aldrig komma vidare. Så jag tänker att det är så viktigt att komma någon utifrån ibland, eller så här, en annan röst som säger något helt annat, eller något som bryter av när vi fastnar i vårt destruktiva.
Som synliggör, som ser saker som man inte ser när man är mitt i det kanske.
Mm, precis.
Ja, nej, men det är ju en del som gör det, tycker jag. Det är ju som sagt att Jesus är så arg och lite otrevlig liksom. Och sen då...
Men alltså, får jag bara fråga hur, alltså, kan du ge ett exempel liksom, på hur du upplever det? Eller?
Ja, nej, precis. Det är en jättebra motfråga. Jag upplever det genom att liksom, när jag målar upp den här texten så och ser jag framför mig hans retoriska sätt här. Liksom att, kanske också i texten målar upp det, att andra ville sätta honom på prov och krävde att få se tecken. Men han visste vad de hade i tankarna och sa liksom, bla 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 bla, varje rike som åker i strid. Kanske mer förklarande. Men sen så bara, men ni säger ju att det är med Belzebul jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna, med vems hjälp driver du ut era anhängare? Och bara, det kommer bli er dom, men om det är bla bla, alltså, förstår du, det är så jag läser det. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar, så det är otroligt så här.
Men det är så intressant att vi läser in så olika toner, för att jag tänker att alltså jag menar inte att jag läser in rätt och du läser in fel, utan bara att vi läser in olika. Men jag tänker att nej men att, eller jag vet inte, jag bara tänker mig att de alltså verkligen försöker sätta honom på prov och pressar honom liksom. Och att Jesus är så här, lite så finurlig som han brukar vara och bara ja, men alltså lite så här typ förlöjligar dem lite och bara, men alltså så här, varför skulle Satan driva ut sig själv typ med Satan, eller så det är ju helt ologiskt typ. Varför skulle så här, det makes no sense typ, att så här, det fattar ni väl så här, att det är ju en annan kraft jag använder.
Och det är där jag tycker det är lite otrevligt att man ska förlöjliga
andra människor. Okej. Men jag tänker att det är för att de har en hård ton liksom. För att de vill sätta honom på prov. Mm. Ja, alltså det beror på hur man tänker, vad det är för människor man tänker samlade där, om de bara uppriktigt liksom undrar och bara, men hur kan inte du visa tecken från himlen liksom, och Jesus tar till det här, då är det klart liksom. Men jag tänker mer att de är så här,
ja, men han tröttnar från början. Han tröttnar kanske.
Mm.
Eller så är det, det är ju klart att det är ju hans sätt också att visa liknelser och förklara lite sådär, så att folk ser kanske och förstår bättre än innan, såklart. Mm. Så det är ju inte helt konstigt.
Mm. Men sen tänker jag också på det här med att den som inte är med mig är mot mig. Det beror på vad man läser in. Jag tänker att om Gud är godhet och liksom kärlek och liv, så betyder det att alltså, de som liksom driver på de destruktiva krafterna eller de som handlar ont eller liksom, att det är inte Gud liksom. Då oavsett om man tänker att man gör det i Guds namn eller sådär, så bara, det är då man inte med Gud liksom. För att det är inte vad Gud står för. Ja, så tänker jag nog lite.
Mm. Du har ju varit ute och rest mycket i världen och du har skrivit paper och som du har fått hålla på konferenser. Är det Lutherska världsförbundet?
Ja.
Du är väldigt intresserad av ekumenik och som sagt, vi var ju på Sä och det finns ett intresse, vet jag, från din sida kring kanske att åka dit en gång till i framtiden.
Mm.
Vad har du liksom lärt dig av alla de här sakerna som du har varit med om kring ekumenik och möten med människor runt om i hela världen? Kring liksom bibeltolkning och predikan, eller det vi gör här, tolkar liksom.
Ja. Nej, men massa saker. Alltså som utgångspunkt att jag får lära mig att vara ödmjuk liksom, att jag inte har alla svar, eller att man också fastnar lite i sin egen tolkning ibland, eller sin egen tradition liksom, eller hur den har tolkat vissa saker. Och att vara öppen för att se nya sätt. Men också att jag kan känna sig ibland när jag själv kanske varit inne på vissa spår eller gjort vissa reflektioner, men inte hittar så mycket stöttning från min egen tradition för det. Så kan det vara liksom, om jag tänker på de här dokumenten vi läste från Kyrkornas Världsråd när vi åkte till Bosei utanför Genève, utbildningsinstitutet, att där var jag bara, jag satt ju bara strök under, så bara, men gud vad bra, det här tycker jag också. Så att det är liksom, det tycker jag är häftigt att man kan hitta saker i den större ekumeniska kontexten. Ja, nej men typ så. Att kanske också vissa saker som, alltså vissa uttryckssätt och sånt som är som man själv kanske inte har använt sig av och som andra kyrkliga traditioner kanske använder sig av. Att liksom i teori eller på pappret så kanske det verkar skrämmande, men i verkligheten, jag vet till exempel på den här Lutherska världskonferensen jag var på, så var det men vi var i Etiopien och så var det en kör därifrån, och det var liksom, ja, de inledde med någon slags sång, så det blev nästan lite så här tungotal och lite så. Och men att det var så här, ja, men det, och det kanske inte är någonting jag brukar göra eller liksom har varit med om så, men att ändå där och då blev så här, ja, men det är ett uttryckssätt för dem liksom. Och det, ja, det var fint att få ta del av, även om jag kanske inte skulle göra det. Så ja, jag menar att lite mer förståelse för andra då, kanske.
Du, vår tid är ute faktiskt. Ja. Eller inne, det beror på hur man vill tänka. Men vi kanske ska lämna över till lyssnaren och fortsätta och fundera kring texten själv. Så får jag tacka för samtalet, Sofie.
Tack själv. Kul att vara med.
Så tack till alla er som lyssnar och kommenterar och gillar och våra inlägg och våra avsnitt. Du hittar oss där poddar finns, helt enkelt, fortsatt. Och vi har även en Facebook-sida som heter Tolkning pågår och en Instagram som också heter tolkning.pagar. Allt gott, på återhörande. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.